Jag sitter tillbaka, 103,1 MHz. Och som sagt var, den här veckan skulle vi haft egentligen lite fotbollsfestavslutning här med spel och annat. Men de har ju som sagt fått sin lediga vecka efter välbehövligt, kan vi säga, och välförtjänt också efter sina tre råka avslutade segrar här på säsongen. Så att vi tar lite om nästa vecka istället. Och den här veckan då kommer vi att intervjua Marcus Lantz. Så jag hoppas ni har peppat alla era frågor med det. Samt att vi då får hit av en levande legendar, som många kallar honom, Kent Synnergren, sitter här i studion och är stålklar för att ta emot alla era frågor. Så jag hoppas ni är med oss under de här två timmarna. Det kommer bli mycket öjsnack och annat. Så sitt kvar, vi är strax tillbaka. Radio Öjs som sagt. Välkomna.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall
sköna toner av Elvis. Och som ni förstår så har vi fått lite influenser här idag i dagens musikval. Och det är ingen mindre än Kent Synnergren själv som har önskat ett låta. Hjärtligt välkommen Kent.
Tackar så mycket.
Hur känns det med radion? Radio Öjs?
Jajamän, det är faktiskt en liten upplevelse. Jag var ju smickrad faktiskt.
Ja, då. Ja, det är många som har frågat om inte vi kan ta hit dig och ställa lite, inte ställa mot väggen utan, utan mer ställa lite frågor.
Ja, ja.
Så att det finns ju en hel del att berätta. Ja. Jag tänkte vi kör väl det smått lite kort, så tar vi in Marcus, för han kommer ju ringa in. Så det blir lite, vi anpassar lite när han ringer in och så kör vi lite frågor mot honom och sen så hoppar vi på dig igen här då.
Jajamän.
Så här då. Först Kent då, du får ju berätta lite grann kort då. Vi snackar inte om åldrar här nu, det var unga män här inne. Men nu snackar vi liksom just det här att hur blev du öjsare till exempel? Och när blev du öjsare?
Jag blev öjsare 1945. Det är faktiskt 71 år. Och jag blev medlem 1946. Och då var det så att jag skulle sluta skolan och jag var en liten tjockis. De retade mig att jag var tjock inne med det andra. Så att jag tänkte att jag får börja träna någonting. Och det gjorde jag då, så jag åkte upp till Kviberg på kasernen där. Och då skulle jag bli tyngdlyftare. Men när jag kom dit så var tyngdlyftningen inte träning då, utan innanför där var det brottning. Och då gick jag dit och jag hade med mig gymnastikskor och byxor och handduk. Så att jag frågade om jag fick vara med, och det fick jag ju vara. Men det ångrar jag faktiskt inte, för att det har varit hela mitt liv. Och så blir jag ju öjsare då.
Ja, precis. Ja. Men just det här, hur är din kärlek? Alltså är det väldigt mycket ÖIS generellt, för som ÖISare har man ju haft fyra sektioner som, ja, som man har kunnat vara stolt över, så att säga, som har framgångar på många håll egentligen.
Ja, jo, jag har älskat alla fyra sektionerna och det gör jag fortfarande. Och till exempel fotbollen, det kanske kan komma in på sedan, men de har jag tränat A-laget i fysisk träning och de var faktiskt duktiga. Och friidrotten, det går jag på, och bowlingen har jag varit lite slarvig för att säga. Men att jag har varit och sett på brottning eller bowling, och jag har ju ordnat nu så vi ska ha en titt på bowlingen med veteranerna, och då bjuder vi in andra öjsare också, va? Så att vi ska få se, så att det ska bli bra.
Det är spännande. Du har ju mycket anknytning då mot just brottningen då, som du själv har varit aktiv där inom och sådär. Och vi har ju fått in lite frågor då. Vi kan ju ta första frågan här lite grann, som har kommit in tycker jag. Och det är ju en fråga som gäller så här. Du ska få berätta lite grann om hur du lärde ut disciplin till pojkar som kommer lite snett.
Jag har varit i skolan också och jobbat och så är bra. Men brottningen var ju väldigt bra. Jag fick min fostran där, så jag kan ju säga det att min pappa dog när jag var 17 år. Och då blev alla ÖIS-brottarna nästan min pappa. Så de hade ett öga till mig. Jag fick inte göra det och inte göra det, va. Och var det på en bankett eller så, va, så var de framme och tog mitt glas. Nej, Kent ska inte ha någonting och sådär, va. Och det har hängt i mitt liv hela tiden, va. Så jag, när jag har sett några grabbar som har blivit lite sidan eller så, så har jag tagit hand om dem lite grann och försökt och fått dem till att bli bra. Och det har jag faktiskt lyckats med många gånger. Och det var likadant när jag var i skolan. Jag var ju sån här timlärare i gymnastik, va. Och då fick jag såna här elever med som gick i OBS-klasser. Och det var lite jobbigt. Men att det gick. Och i skolan där i Parti som jag var där, så fick jag faktiskt köpa en matta från Jonsrus brottarklubb. Och la den ner i våran C-hall i Partille. Och så tog jag dit de hänga smågangsterna. Och man fick inte slå dem. Men jag pinade ju dem och jag visade ju grepp. Och det var, de fick sån respekt för den här killen. Så det gick jättebra. Så jag fick från polisverket, de hade skulle stängt den här ungdomsgården till exempel, va. Men de, vi fortsatte och vi hade jättetrevligt. Och det spelade ingen roll, så de, när de kom och såg hets nu i synnerligen här, då var det
ja, de vågar inte göra något annat än att koppla greppet på dem.
Som man säger, styrkan många gånger kan ge respekt.
Absolut, ja. Om det används på rätt sätt då.
Ja. Nej, jag hade ju, jag slog ju dem inte, utan jag visade grepp. Och så visade jag lite livsfarliga grepp. Man, ger man sig här, då bryter man nacken. Men ja, det var roliga tider. Det var roliga tider.
Sen är det så här faktiskt att du är svensk brottare, svensk mästare i brottning också.
Ja, jag har...
Det får du berätta om.
Ja, jag har ett svenskt mästerskap och det är fyrstadsbrottningarna lag SM, och sen så har jag svensk juniormästare två gånger och lite av varje. Och det... Vi hade ju en tränare som heter Robert Oxa, jag kommer tillbaka till honom lite innan sedan. Men att han hade pli på oss... Ska jag berätta lite gärna om
Oxa? Ja, berätta på.
Ja. Den är Robert Oxa, han var rikstränare för Sverige och han var finne. Och han fruktansvärt duktig människa. Och vi var ju då på Bosön, för jag kom till Bosön när jag var 17 år, lovande brottare. Och sedan så har jag varit där en 13 gånger på sådana här elitkurser. Men den här Oxa, han, när vi skulle gå upp på morgonen, så fick vi gå upp på Bosön utanför Lidingö. Då fick vi gå upp på ett berg och hälsa på Oxa, god morgon, god morgon. Och så fick vi gå ner och äta frukost. Och sedan så var det då att vi skulle träna, va. Man kunde gå ner en 4-5 kilo på ett träningspass. Så hårt tränade han oss. Det var fruktansvärt bra. Och sedan så hade han ju discipliner då, va. Jag kan berätta, vi låg ju där på Bosön då. Och så fick vi ju inte åka till Stockholm eller så. Det var ju förbjudet, för vi skulle vara trötta. Men så var det Acke Grönberg och Rune Jansson Skinnskattebergen och någon till. De gjorde så att de bäddade säck på logementet där vi låg. Och också han anade ju detta, så han gick och skulle säga godnatt i oss varje rum som vi låg i. Och han såg ju det att det var bäddat säng eller säck. Så han stannade ju uppe. Och sen när klockan var en 11 på kvällen så kommer de här tre gubbarna tassande då. Och också han stod i andra våningen. Och de här stora, de var olympiska mästare lite varje, va. Då tog de av sig skorna i hallen i vårt logement där. Och så skulle de gå upp, trippa upp i trappan, va. Och där står också med händerna i sidan. Jaså, säger han. Träningen är så dålig så ni kan åka bort. Jaja, vi ses imorgon. Ja. Och när morgonen kom då och jag hälsade på också på dagen efter, så säger också så här: Kent, sa han, nu ska du träna med Rune. Du får inte gå bakåt. Han ska gå bakåt. Du ska pina dem, köra i huvudet. Och det, jag hade ju respekt för också. Och jag vågade inte göra vad han sa, va. Så att vi kom ju i träningen då när vi hade mjukat upp. Och då så sa han, så sa också då: Ja, Kent, sa han, nu tar du Rune idag. Ja. Och han hade öga på mig då också. Och jag fick ju köra arm i huvudkoppling och framåt bara, vet du. Och Rune, han var så trött, så han sa: Kan du inget annat än det här? Och också han skrattade, vet du. Mer. Så det var jobbigt. Ja. Men det var roligt.
Absolut, ja. Jag förstår. Och sen så just att han, de märkte killarna att det, man kan inte fuska med att springa ut hur som helst.
Nej.
Nu tror jag Marcus ringer här.
Ja.
Så vi testar om det, ser om det är han. Ja, det var jag i sändning. Tjena Marcus, har du släppt in dig direkt här? Ja, det är bra, hej. Ska vi se här. Vi ser om vi får med Marcus här då.
Ja.
Tjena Marcus. Ja, nu för han. Nu får vi se om han kommer med nästa gång igen. Då får han ringa upp igen. Han får redan bortkopplad. Vi fortsätter där. Du hade lite info från honom sen. Lite tips.
Vad sa du?
Du hade lite tips sen till Marcus, va?
Ja.
Ja, det får vi få då. Vi får se om han ringer upp igen. Det verkar som att det har kopplat bort sig. var inte bra. Ja, vi gör så här, Kent. Vi kör en låt. Nej, nu ringer det igen, va? Ja. Inga bandade. Ja, vi gör så här.
Det är bra, vi testar igen, Marcus.
Nu då, är du med oss nu, Marcus? Marcus? Nej. Jag får se om vi får löst det här. Vi gör så att vi kör en låt så länge, så ser vi om vi kan få in Marcus. Vi kör en låt. Sitt kvar. Nu ska vi se. Nu hoppar jag med. Vi kör en annan låt här med Pugh Rogefeldt faktiskt. Så håll till godo med den. Nej. Så. Marcus, är du med oss här nu?
Ja, nu hör jag dig.
Ja, vad skönt. Ja, jag blev lite stressad, jag tror. Jösses, nu är det ingenting som stämmer då.
Nej.
Ja. Ja, men vad roligt, Marcus, att du kunde ställa upp här på en telefonintervju här nu då när ni har den här lediga veckan som sagt var.
Ja.
Ja. Nu får vi första frågan då, Marcus. Tre raka avslutande segrar måste ju ändå kännas skönt på den här säsongen.
Ja, men det blir en väldigt både kul och rolig avslutning, både med tre vinster och som sista matchen blev, om man säger, med underläge och så vända på slutet och Hannes får avgöra med en hörna i mål. Så det blir en väldigt bra avslutning på säsongen.
Ja, precis. Sen så får vi så här, i mitten av tabellen var väl ändå klart godkänt. Jag menar, vi har ju ändå, målsättningen var ju bara att egentligen säkra kontakt inför säsongen och vi hade ju lite oflyt ett tag där med lite skador och sånt som drabbade oss, så vi blev lite ganska sårbara på vissa positioner och ändå redde vi ut det och fick då säkrat platsen så att säga då. Men vad är det du mest nöjd med under säsongen, så att säga, om du summerar hela säsongen? Vad är det du kan lyfta fram så att säga som de bästa framgångsfaktorer kanske, eller
ja, men jag har väl gjort det. Jag har kikat på någon form av tabell efter säsongen här då, och tittar man på topp 4 lagen, de rör vi inte. Där är vi långt efter, där har vi inte tagit så många poäng mot dem, men tar vi under topp 4 då, så är det bara vi, då är Varberg för oss i den tabellen, och sen är det vi inbördesmöte. Så att när vi har mött de andra lagen så har vi matchat dem väldigt bra och spelat jämnt och vunnit många matcher. Så att det tar vi med oss och visar att vi verkligen passar in i superettan. Sen att vi inte nått de topp 4 lagen, det hade vi inte räknat med som nykomling heller då. Men vi faller inte ur ramen mot några av de andra lagen då.
Mm. Nej, precis. Sen så är just det här att det har ju varit lite turbulent det här med lite olika snack och sådär. Men jag antar att att vi siktar allihop bara fram till positivt 2017 är nu som och tankegångar framför. Men hur går tankarna? Vi har ju just nu i alla fall ett tapp på mitten och Lindström ser ut också på väg här och på det sättet då. Men då startar vi egentligen två mittfältare. Vad har vi för planer? Har vi haft någon tankar om det här i förväg eller är det lite så att vi det lite grann blir lite tagna på sängen ska jag inte säga, men alltså just det här att vi har haft lite förberedelse för det här så här detta scenario som har blivit nu.
Ja, men det är klart vi har haft lite, vi har ju haft en dialog med spelarna under året och pratat förlängning av kontrakt på de här gubbarna också då. Och de har ju också uttryckt att de kanske vill sikta högre upp och om det finns en möjlighet. Så att vi har ju också varit medvetna om man tänker på Sebastian då som detta året har gjort 10 mål och x antal assist. Och förra året gjorde han 15 mål och 10 assist. Det är klart att då får man ögonen på sig. Så det har vi varit medvetna om att det kommer förmodligen att bli ett tapp på den positionen då. Kanske även Jakob, så att det är klart vi har vetat om det och kika lite vad som behövs och sådär. Så att nej, det kommer ju inte, vi blir inte tagna på sängen helt, absolut inte.
Nej, men om vi tittar lite grann då på som du säger, vi har ju varit medvetna om vad de har levererat, men man kan ju säga i alla fall att Sebastian är ju en tung spel att tappa, för han har varit väldigt så en poängvinnare åt oss och så här, inte minst med alla sina mål men även assist som du säger. Och jag menar ja, anfallet har ju gått lite som det är, men just att om vi nu tittar på de som har gjort flest mål då, så är Sebastian i topp där. Men hur ser du inför 2017 på det med truppen och själva målskyttet?
Ja, men allt handlar egentligen om ekonomi här. Kan vi gå ut och hämta en fullvärdig ersättare, en klar spelare som kan ersätta Sebastian, då det är klart, då hade vi ju gärna gjort det. Men jag tror inte verkligheten riktigt är så, utan eventuellt får vi kanske hämta någon yngre spelare, det vet vi inte. Så att ekonomin styr ju lite hur mycket vi kan ta in och vilka vi kan ta in. Så att ja, det är ju allt handlar egentligen om ekonomi och vad vi har råd att lägga och vad vi kan lägga.
Men du har inte fått några indikationer på som har gjort alltså från klubben vad du har att röra dig med, eller var du inget sånt ännu eller ni...
Nej, inte riktigt, för vet vi nog att förhoppningsvis så blir det inte mindre i alla fall, men som sagt det vet vi inte riktigt ännu.
Men vilka är det som jobbar egentligen på det här då med truppen? Vi fick ju i dagarna här nyförvärv också då i form av Dan Ervik, en gammal öjsare egentligen då kan man väl säga, för han har ju varit här förut som återvände till ÖIS. Hur ser du på Danny till exempel?
Nej, men vi är ju ett gäng som jobbar med detta då. Jag har varit med alltså under de här åren med, så brukar man få vara med ganska mycket och vara inblandad i det. Så det är inga konstigheter och så. Sen kommer vi kanske göra någon förändring under slutet av detta året. Nästa år får vi se vilka som håller i vissa bitar mer än andra, om man säger. Men det får vi se då.
Om du får välja ut någonting som du känner att där skulle vi ha gjort... Alltså, det är klart det alltid går efterklok och sådär, men nu menar jag, finns det någonting som du känner att det där var verkligen någonting där vi kunde varit bättre på i år sådär rent generellt?
Nej, men något man ska ta med sig och som man funderar på, det är ju lite att hur mycket vill man bedriva sitt eget spel även på bortaplan. Det har man kanske varit lite för optimistiskt när vi har mött de här topplagen bort, att man hela tiden ska spela sitt eget offensiva spel, att man kanske mellanåt får kanske gå tillbaka och spela lite mer kompakt försvarsspel istället för att blotta sig framåt. Det är väl en sån sak man kanske får fundera på om man ska ändra om lite då, så här i efterhand. Men ja, i och med att tanken alltid är att det är roligare att bjuda på en offensiv och positiv fotboll och bara försvara sig, men ibland kanske man kanske man får göra det på bortamatcherna för att få resultat med sig. Så att det är väl en sån sak man får ta med sig och utvärdera efter säsongen.
Mm. Sen tänkte jag på just det här att om vi tittar upp på nyförvärv då, så har vi även förlängt med Dardan Mustafa. Hur gick tankegången där? För jag har fått in en fråga just om det här, han, i och med att han nu går skadad. Han skrev på till mitten på nästa år, va?
Ja, till sommar. Ja. Mm. Nej, men det var ju egentligen en konstighet. Det är mer för att ta hand om våra spelare. Vi har ett ansvar mot dem också. För Dardans kontrakt går ut nu. Vi kunde bara sagt till honom med vatsa att ja, tack och hej. Och sen släppte ut han på gatan. Så vad skulle han göra då? Han är korsbandsskadad och ingen klubb. Vem skulle ta emot med en skrivkontrakt med en korsbandsskadad spelare? Det är ingen som gör det. Så det här var mer ett socialt ansvar att hjälpa honom att han kan ha ett kontrakt hos oss och få vara där och köra sin rehab och få bra hjälp. Så att, det var egentligen inga konstigheter, utan det är mer att det, så fungerar det nu överallt också, att man gör så. Släng inte ut någon på gatan så bra.
Mm. Nej, tar han om det är våra i alla fall.
Ja, men så är det. Det är ju ett ansvar man har och se till så att, att, det blir, att de får det bra och får en hjälp så att de kan komma tillbaka. Där han är inte så gammal, så att han ska försöka få möjlighet att komma tillbaka på en bra nivå. Ja.
Mm. Sen är det så, Kent här, han har ju lite tips där nu då här, så har jag hört. Så Kent Synnergren som är med här i studion idag, en gammal löjsare, han har säkert träffat flera gånger.
Ja,
Kent, kan du berätta nu för Marcus vad du hade?
Ja, hej Marcus.
Hej, hej.
Jag har ju inte varit fotbollsspelare, utan jag har ju varit brottare. Men att jag har varit med om hårda tränare och sådant. Och när jag gick hit idag så tänkte jag det, att jag ska se mina gamla papper, vad jag har och så, va?
Ja.
Och då, jag ska läsa upp ett litet brev som jag fick från våran rikstränare. Han heter Robert Oxen, han var en finländare. Hård och stark tränare, va? Och verkligen skötte om oss pojkar och så. Jag ska läsa upp lite gärna vad han skriver, så kan väl du bara höra, va?
Ja, absolut.
Vad du inte kan nå genom kraft måste du utvinna med list. Man kommer ingen vart som brottare om man inte kan finna sig själv. Du studerar din motståndare och han är, om han är okänd, under ett par minuter. Och sedan tar du fram allt vad du har under 5 minuter. Om du ändå inte får bukt med honom, så tar du i ännu värre, och skulle du ändå inte få rå på honom, så får du pina dig själv. Det betyder att om 2 minuter före slutsignalen du är dödstrött, så ska du bara bita ihop tänderna, krama ihop händerna med en större kraft bakom motståndarens nacke och rygg. Då vinner du. Så hade han sin filosofi. Jag tänkte på det, att har du aldrig försökt att få en fystränare eller en brottare som tränade laget lite grann, så de får lite mer styrka?
Ja, nej, men det vet jag många gjorde förr i tiden, tränade brottningsträning. Nu är det lite annorlunda med hur tänket går på fysbiten. Då är det mycket mer att man ska ha bollen med så mycket som möjligt, och det är liksom annat tänk på fysbiten som de som experter på det vet hur man ska göra det. Så att jag vet, förr i tiden var det många fotbollsklubbar som hade brottningsträning som mycket på försäsongen då. Ja,
ja, jag har tränat ÖIS lag i brottning på 50-talet.
Ja, det är inte många som hade brottningsträning på försäsongen, så att, det vet jag. Ja.
Men jag tänkte att brottningsgymnastiken, den är ju allsidig, så att de får balans det ena med det andra, men att jag är ju gammalmodig.
Ja, nej, men det är absolut, jag vet, det var inte så, det är
många nej.
Master, så det är, men nu är det väl andra som,
men du har inte tänkt i de banorna någonting att ta, för vi har ju brottare i klubben som kunde...
Ja, nej, men absolut, jag har fått frågan också om vi skulle vara intresserade av det och sådär. Ja. Så att det är möjligt att vi kanske gör det och testar på det någon gång. Så att,
De behöver inte komma på brottarmattan, utan de kan gå trä på varandra och putta lite grann och sådär, så de får balansen.
Ja, precis. Ja, men absolut.
Ja, det var den frågan jag hade, så du.
Ja, härligt. Ja, men suveränt. Vi tackar för all hjälp.
Och sedan får jag ju säga det, att när man är på matcherna, det är tur man har en pacemaker. Det har jag.
Ja, men det är bra. Det är
ja, jättebra.
Ja, härligt.
Ja. Nej, Kent, han är här i år och pratar om sitt gamla ÖIS-historia. Han är ju gammal involverad i ÖIS i många sammanhang.
Ja, men härligt.
Mycket.
Ja.
Så att en levande legendar går han under.
Ja, men det är härligt.
Ja. Ja. Nej, jag tänkte bara kolla, Marcus, ja, apropå det här med ÖIS-brottning då. Vi har ju haft givetvis sessioner där vi har kört lite brottning och så. Men om vi tittar lite grann på hur går tankarna? Vi har ju haft ett par nyförvärv här i år och sådär. Som målvakt var ju också en ny. Och sen har vi fick ju, då petade han ju ner han, Robertino. Hur går tankegångarna där till exempel inför 2017 har fått en fråga om?
Ja, nej, men det vi kommer framförallt, de har veckas ledigt nu killarna efter sista matchen fick de då, så vi börjar på måndag då, och då kommer jag sätta mig med varje spelare, och så får vi höra lite deras tankar och idéer, och så får de höra mina tankar och idéer, och så tar vi därifrån. Så ingen har fått något speciellt besked nu, om man säger, från mig och förlära då, utan det tar vi från och med nästa vecka, så att säga då. Så att, ja, hur tankegångarna går där det kan väl inte riktigt säger nu på det viset, för det har de inte fått besked själva om och sådär.
Nej, det förstår, men det finns i alla fall en tanke, och den kommer förmedlas och så.
Ja, nej, men så det finns det ju alltid. Sen är det alltid både spelare och klubb som ska vara överens, och sen så kommer den ekonomiska aspekt in i, och det är många grejer som ska passa för att alla ska bli nöjda då.
Sen är det flera spelare som fortfarande ligger upp på utgående kontrakt, och så här, bland annat Björn Ånklev och sådär, men jag får en fråga här, finns det en önskan från ÖIS att förlänga med Björn Ånklev?
Det har vi inte sagt till någon och sådär, och jag, just i det här har jag inte varit inblandad så mycket just nu i alla fall, för jag vet inte riktigt vad de har än en gång liksom, att jag hade ju den truppen som har gjort det jättebra då. De har gjort en nionde plats över något. Men jag har ju liksom ingen riktig aning om vad har de för anspråk på lön och vad kan klubben erbjuda. Det hoppas jag veta på måndag, tisdag här fram, vad vi kan erbjuda och vad de är beredda. För det blir ju ofta det. De har haft en lön och så kanske det blir mindre eller det blir mer eller vad det nu kan vara. För det är svårt att säga just nu hur det kommer se ut.
Finns det utrymme, jag höll på att säga, det gör det väl kanske i större utsträckning, men jag tänkte mer på, kommer det finnas några spelare som får bli uppflyttade till 2017 från yngre leden, finns en fråga här om.
Ja, men det har vi väl också funderat på. Där finns några intressanta spelare som jag är intresserad av att kunna lyfta upp, men samtidigt, de är så pass unga som går fortfarande i skolan, hur mycket kan de vara med och träna, hur mycket energi behöver de lägga på skolan för att klara det arbetet. Så att det är också en grej att de fokus är på skolan då, innan de kan börja ha fokus stenhårt på fotbollen. Så att det är också en sån avvägning, hur mycket kan de vara med på våra träningar då. Men absolut, det kommer säkert flyttas upp en eller två utav de yngre.
En fråga som jag fått här då, just apropå Hannes Hallin då, som gjorde ett fantastiskt mål och sen också fick jag ju med assist nu sista matchen vi koppar in här. Hur gick tankegångarna att inte köra med Hannes från början utan köra med Jakob Lindström på mittback och inte leta honom vara på mittfältet?
Ja, när vi väl kom in i den fasen så när det blev, och vi behövde verkligen att spetsa till sig, då blev väl Hannes lite drabbad utav att då såg vi till att spela med de spelarna som var i bäst form och hade mest speltid, och då hade Hannes inte spelat så mycket och hans matchform var väl inte helt optimal då, och det var ju Jakob om man säger. Och därför flyttade vi ner honom där, och så för att få dem vi tyckte var i bäst form och hade bäst bäst möjligheter för att nå resultat då.
Men det var ju just att skruva bollen i mål här på hörna, det var ju väldigt kul att se den vändningen som blev nu sista matchen. Man stod där på ett kylslaget, regnigt, Gamla Ullevi, Och ja, men vi tog ju ledningen, tappat till 1-1 och sen så gör de ju 2-1 då. Det känns ju väldigt tungt här ett tag. Och, men den vändningen är ju väldigt skön.
Ja, nej, så är det. Det var väl, började ju bra och vi gör 1-0 och spelar bra. Men sen gör de 1-1 och 2-1 och då känner väl i alla fall vi utifrån att lite energin gick ur oss. Vi har ingenting att spela för. Hur mycket orkar vi gå för det? De har någonting att spela för och har energi då. Men vi tar oss samman ändå på slutet och gör lite förändringar och samlar kraft och får en jäkla bra avslutning. Så att, nej, det blir lyckat till slut.
Vad tror du om Superettan 2017 då? Vi har ju fått med öppnade lag nu. Öster var ju med där och sen så var väl Brommapojkarna är ju klara också. Lite bland annat där. Men vad tror du, det blir en tuffare 2017 eller blir den likvärdig så att säga?
Nej, men generellt om man tittar på lagen som kommer upp så känns det som att den blir tuffare. Två klassiska lag då, om man säger Öster och Brommapojkarna som kommer upp, så sen känns det väl som att den kommer bli tuffare om man bara tittar så. Sen vet man inte, men om man bara spontant så känns det som att den blir lite tuffare.
Mm. För sen så ramlar ju Falkenberg ur allsvenskan och kommer ner. Sen så det kommer ju även lag uppifrån så här som kommer att vilja göra livet surt för de andra lagen så att säga. Och det är alltid tufft kanske att möta, beroende på hur mycket de får behålla då givetvis i sitt lag. Så de kan behålla allsvensk klass på dem så att säga. Men vem är det som jobbar mest på det här med nyförvärvsfrågor och sånt där just nu? Cornelisson, Carl Cornelisson.
Ja, men det är han som haft, han är ju sitter i här sportrådet, eller han som haft den uppgiften då. Sen så ska vi väl titta lite eventuellt framöver här då, hur vi ska spetsa till och göra det ännu bättre då. Men det är i huvudsak han som har haft den här uppgiften då under hösten och nu också då.
Det är inte chans att du snurrar på dig skorna själv då?
Nej, men vi får se. Vi hjälps åt för att hitta bra spelare och kan hjälpa oss åt. Sen har vi mycket folk ute som hjälper oss att titta på spelare och kontakter som man får utnyttja och sådär. Så vi kommer få ett slagkraftigt lag som sagt till nästa år också då. Men sen hur det blir och vilka det blir, det får vi framtiden utvisa.
Martin Mutumba, kommer han vara slag till 2017?
Ja, men han ska väl vara tillbaka i februari någon kanske och köra på då. Sen får vi se hur knät. Det är alltid lurigt när man har varit inne och opererat om man får ett bakslag eller man kan köra på eller hur det blir och sådär. Men tanken är att han ska kunna vara med och fightas när vi börjar. Men som sagt, när man opererat så blir det ju alltid lite halvlurigt.
Hur är det med Fredrik Björk till exempel? Han har ju saknats en del här nu det sista. Hur är hans status med sin?
Han fick ju en smäll mot Dalkurd borta, fick han en smäll mot huvudet och sen fick han ytterligare en smäll när vi spelade hemma mot AFC. Så han hade ju en lättare hjärnskakning som var borta ett par matcher där. Och sen var tillbaka nu. Så att, nej, status på honom är bra nu. Så att det var bara säkerhetsåtgärd och att hälsan går före något annat då.
Om vi tittar på det som du är mest nöjd med under säsongen då, om du tittar på om du får välja ut lite saker, vad är det bästa?
Ja, men det bästa är ju väl ändå att jag blir positivt överraskad när vi får igång vårt spel på våren, om man säger. Då visade vi verkligen, då hade vi en period där de första 6-7 omgångarna som vi visade att vi, när vi spelar bra fotboll, att vi matchar och kan spela både underhållande och effektiv fotboll. Det tycker jag är skönt. Sen så visste vi som nykomling att det kommer vara upp och ner. Och det visade sig också. Det är väl det som är det svåra när man är nykomling att behålla en jämn nivå då. Men jag tycker det är glädjande att se när vi spelar upp till en hög nivå. Då visar det att då spelar vi både bra och effektivt.
Ja, det har vi visat även mot topplagen egentligen. Att stundtals att vi, när vi spelar bra så spelar vi bra även mot dem. Så att säga. Sen att vi kanske har varit lite, som du säger, haft lägre dippar än vad de har haft i våra lägsta nivåer då. Samt också då att de har varit lite, kanske lite mer jämnare överlag. Men just att om man tittar på det här, att om man nu tittar på det som har varit positivt ändå, det är ju ändå att Vi har ändå visat att när, som du säger, när vi levererar så håller vi ganska jämna steg med de övriga. Men det har också varit en ganska tunn trupp i år. Så det är tunn, men vi har inte haft samma förutsättningar givetvis som kanske topplagen heller då, och går runt på fler folk kanske.
Nej, men så är det ju. Sen fick vi lite tunga skador där på sommaren och början av hösten. Och det är klart, då är vi en tunn trupp. Men det vet de också. Det är liksom också en ekonomisk aspekt. Hade vi haft de andra mer ekonomi så hade vi kanske haft ännu bredare trupp. Och då hade inte det märkt så mycket kanske. Men det är verkligheten och det vet vi om. Men det hanterar vi ändå på ett bra sätt tycker jag. Så att jag tycker ändå att om man tittar på helheten så är det fullt godkänt med den placeringen och vi har fått ut av 2016.
Hur tycker du att samarbetet i tränarstaben har fungerat under de här åren nu? Du har ju varit med Sören här nu.
Det har fungerat bra. Vi vet våra roller och alla vet sina roller. Det är ett bra samarbete allihopa, från målvaktstränare till fysteam till assisterande och sådär. Så det är aldrig några konstigheter, utan vi vet våra roller och vad vi ska göra och sådär. Så att det, alla känner sig bekväma i det. Så att det fungerar på ett bra sätt.
Vad är det mest du ser fram emot i 2017 nu då?
Vad jag ser fram emot mest?
Ja.
Men det är väl att önskemålet är att ta nästa steg och kunna bli ännu bättre, men än en gång det vet ju inte vi vet ju inte. Det kan ju vara att vi kommer ut när vi börjar 2017 och vi känner att men det tillåts bara att ha det här, för att jag brukar alltid säga det också, nummer ett är ekonomin, så vi inte sätter den i skräck liksom, utan vi vill ju har den i balans. Och då kan det vara kanske att vi får sikta på det vi gjorde detta året och lösa ett kontrakt. Får vi ännu bättre förutsättningar så kan det bli att vi ska bli på över halvan. Det får vi se. Men förhoppningen är att vi ska utveckla både spel och spelare och kunna tycka rätt steg nästa år.
Det som Kent var inne på lite grann förut, just det här att man då kör fysträning på lite olika sätt och sådär. Du sa att vi kör mycket på övning med boll och sådär. Är det någonting som ni kör enbart eller sådär? Eller kör ni mycket löpträning också?
Ja, vissa dagar har vi ren fys i stort sett. Och vi har väl från varje år vi har varit här då så har vi... Har vi förra året, när vi började då, så hade vi kanske träning ett pass om dagen. Förra året så körde vi dubbelpass tisdagar. Vi har utökat det. 2017 kommer vi köra dubbelpass tisdag och torsdag. Så vi utökar träningsmängden ytterligare och tränar mer än vad vi gjort. Så det gäller att välja killarna över det. Men de började när vi tog över i division 1. Och då var inte kroppen van vid att träna så mycket. Sen får man ta nästa steg hela tiden. Och nu ska vi försöka träna ännu mer och ännu tuffare, så att man får vänja spelarna vid att träna hårt. Man kan inte gå på två steg i taget, utan för då går de sönder och blir skadade, utan man får ta det lite försiktigt, och det har vi väl gjort.
Hur är det då med yngre killar så säga, om man säger, får de lite dispens då i den här lite hårdare, ja, men de kommer kanske då, som vi tänkte upp namn som varit uppflyttad redan i år då, och då eventuellt spelare som lyfts upp nästa år, de måste ju ändå tränas in lite mer varsamt, även om man nu då lägger upp kanske ett hårdare träningsprogram inför nästa år.
Ja, men det är klart, det finns väldigt individuellt, och det finns ju någon som kan det, som vet hur man ska lägga upp det, och det är klart att en yngre kille kommer upp från juniorleden, så kan vi inte köra lika hårt och lika mycket med dem som vi gör med en spelare som har spelat i A-lagsfotboll kanske 10 år. Så att det är klart att det blir också, de ska vänja sig vid och spela det fysiskt och träna fysiskt. Så så är det absolut.
Ja, en annan grej som har kommit in här då från en Fredrik här just i dig här, det är en annan sak som vi ska se fram emot nästa år, det är att vi kan spela ut guys.
Ja, men det tycker jag, på våren tycker jag vi spelade ut dem fullständigt, men det var inga mål, så att det var väl bekymrat då, men men absolut, det ser vi fram emot att kunna göra. Och både spela ut dem och göra mycket mål. Så att, nej, det är absolut, det håller jag med om fullständigt.
Ja, för det är ju ändå en krydda i fotbollen när man har lite derbyn som just blir lite hetare i matcher, även om det är poängen som sådana är lika mycket värda som alla andra matcher.
Ja, nej, men så är det. Och det är roligt för spelare och alla inblandade, det är mycket folk och allt. Så att, absolut, så är det.
Så det ser vi fram emot, alla ÖIS:are och GAIS:are ska man säkert också tro att de gör. För det är ju ändå, det var ju egentligen det enda riktiga två Göteborgsderbyna i år. Det var ju de två matcherna.
Ja, men så är det, absolut.
Jag tänker snart släppa dig, Marcus. Ja, nu har vi kört ungefär nästan 40 minuter här. Jag vet inte, har du någon sista grej som du skulle vilja säga till alla supportrar eller så där ute?
Nej, men jag känner att både laget, det vet ju också alla. Alla, vi har haft ett snitt som har varit väldigt högt för Superettan och ligger i toppen där, så att, och känt ett väldigt bra stöd. Så att vi är, både laget och vi ledare och hela klubben är väldigt tacksamma för det. Det är ett jäkla gott intresse runt ÖIS, för det märker man. Så att, nej, visst är det så. Det är bara tacka för detta året och se fram emot 2017.
Mm. Sen är det ju att just att det är mycket känslor och mycket folk som bryr sig om ÖIS. Då kan det bli också mycket som tycker annorlunda än själv och sådär. Märker du av det mycket eller hur? Sådär.
Nej, men det har jag sagt innan också. Det är klart att alla kommer inte tycka 100% som jag tycker eller vi tycker och sådär. Och det är ett engagemang. Men det brukar jag säga att jag har varit med om värre saker och sådär då, så att det får man leva med. Men som sagt, engagemang och det är väl helt underbart. Sen om inte alla tycker som jag tycker, så är jag, det är det. Den dag jag inte åker med det så får jag sluta, och det kommer jag inte göra. Så att jag älskar att hålla på med detta. Jag kommer hålla på med fotboll i någon form i hela livet, så att jag älskar detta.
Mm. Det är skönt att ÖIS i alla fall väcker känslor. Det betyder ju ganska mycket i alla fall att det, ja, utan det har det inte varit.
Nej, men så är det. Jag kommer från en klubb i Helsingborg där jag själv har spelat som väcker oerhört mycket känslor, där folk tycker och tänker också. Så att det är liksom ingen nyhet. Jag är van vid detta, så att så är det. Och så kommer man från utlandet där man själv har spelat, så är det 10 gånger mer känslor och publik och folk. Så att man är van. Man har levt med detta 20 år, så det är liksom inga konstigheter. Det är bara roligt.
Ja, då tackar vi Marcus för att du tog dig tid och snackade lite med oss.
Sådär.
Och så önskar vi dig och laget då givetvis en bra uppladdning här inför 2017 och sådär.
Ja, sådär. Tack ska ni ha.
Ja, tack själv. Ha det gott.
Hej.
Ja, det var då Marcus Lantz som lämnar oss i den här dagens sändning. Och hoppas ni får svar på en hel del av era frågor som ni har ställt här. Angående Marcus. Och Kent, nu hugger vi ju vidare på din intervju, tänkte jag. Men jag tänkte, innan vi gör det så kör vi en låt.
Just
det. Det gör vi. Ta lite paus här. Så sitt kvar och var med oss. Vi är strax tillbaka. Här kommer en liten godling som... passar dig, Kent, kanske? Vi kollar.
Stop in the fellows dropping. She just kept walking. say down rock and roll and they'll hit the sky tonight. Oh yes, tonight. Come upstairs, set it down, lover's lane. Up to seventh heaven and the back again. Up to seventh heaven and the back again tonight. Oh baby, don't, don't, don't rock and roll.
Ja, vad säger de om det då? Det var lite rockabilly där.
Just det, ja. Bra. Men, härlig musik.
Ja, lite smedryckande va?
Ja.
Det kanske var tur igen när man hade pacemaker, vad sa du? Ja, så kan det vara. I alla fall, radio har just lyssnat på 103,1 MHz då, som för er som är nykomna. Och idag har vi med oss en levande legendar som sagt, som man går under. Kent Synnergren, en stor ÖIS-ikon i många sammanhang. Vi har varit inne lite grann på det, Kent, att du har ju då varit brottare och tagit SM och sådär. Vi måste fråga, vem är den tuffaste brottaren som du har mött på mattan någon gång?
Jag hade ju Bertil Antonsson, han var olympisk mästare och lite av varje, och en väldigt fin brottare. Jag ska berätta, när jag blev lite äldre så fick jag ju gå upp i tungvikt, och då gick Bertil Antonsson i tungvikt också. Och min största önskan var ju att Bertil skulle bli svensk mästare och sluta som svensk mästare, va? Men jag gick ju i tungvikt och skulle möta honom. Och Kulla Dalan, det var en kille, han var en tung gubbe, han vägde 130-140 kilo. Vi tre, vi kom till final då, va? Och jag visste ju inte, min största önskan var ju att jag skulle själv bli mästare, va? Men det var ju svårt med Anton då och Kulladalen, va. Men att jag kämpade och kämpade. Och skulle jag vinna över Anton, då blev Kulladalen mästare. Och jag blev trea och Anton tvåa. Och skulle jag förlora, så blev Kulladalen i alla fall tvåa och Anton blev mästare. Och vi var i Stadshallen i Stockholm då, och vi kämpade, Bertil och jag. Och jag ledde lite grann, va. Så jag säger, nej, du får inte slarva bort det här, utan du får kämpa, va. Och det blev oavgjort. Det fanns de domarreglerna då. Och då blev det så att Anton blev tvåa och Kulladalen blev etta och jag blev trea. Det var en besvikelse för mig. Så att jag hade önskat det. Men så var det. Man vill ju inte lägga sig.
Nej, nej. Nej, det är klart. Det är bra. Ja. Sen en annan fråga då, som just har kommit in så här. Hur var det då? Du har ju sparrat mot Ingmar Johansson.
Ja.
Det får du ju berätta om lite.
Ja, det
är ju få öjsare som har gjort med det.
Ja. Det var ju på Lisebergsbadet på 50-talet också. Han skulle möta Cavicci, Ingmar. Och så ringde Edwin Ahlqvist mig och frågade, vi behöver en kille som kan gå och stöta på Ingemars armar och sådär, och böka med honom, för att den här Cavicci, han är en sådan boxare. Ja, så gör jag, ställer gärna upp, sa jag. Ja, du får 25 kronor i ronden, säger han. 25 kronor, sa jag, det var ju mycket pengar. Jag har aldrig tjänat så mycket pengar så lätt. Och jag åkte till Lisebergsbadet, och jag var väl där en 7-8 kvällar tror jag minst och träna. Och jag fick mina 25 kronor ronden, och jag sa det, jag tar 5 ronder, så, för jag hade ju kondition. Jag var ju sån här träningsnarkoman, jag skötte ju kroppen bra och innan med andra. Och Ingemar, han tyckte det var bra det här, va, men han var totalt slut. Han sa, ni är inte kloka, ni brottade, så nu kan ni träna. Ja. Men att jag fick en 3-4 ronder varje kväll, och det var ju jättebra. Och han åkte till London, var det väl, och blev Europamästare. Och det, och sen så har vi ju umgås hela tiden när han var sjuk innan med andra Ingemar. Han tyckte det var en väldigt fin träning i alla fall, ja. Brottningsträningen.
Ja, han kanske blir trött att bara se det när du dansar runt där i ringen.
Ja, du skulle, och du vet att det var ju bara då att man skulle gå framåt och så trycka på armarna, va? Så att man, han, ja, men det var bra. Så att... det är ett minne man har. Man har många minnen från idrotten.
Sen är det så här då att du är en av de få som egentligen har ganska bra relationer, vad man säger egentligen då, med Agne Simonsson.
Ja.
Hur länge har du känt sig Agne?
Agne var ju med då när jag tränade ÖIS i... Agne har ju varit med i 60 år tror jag säkert. Så att vi har umgås väldigt mycket. Och jag talade med Agnes hjälp igår. Så att jag ringer honom ibland och jag har varit hälsa på honom innan med det andra. Och han blir väldigt glad. Och han är fruktansvärt. Han förändrar mig ibland när jag berättar någonting. Nej, så var det inte, utan så är det. Så han är verkligen klipsk i huvudet och så. Man har lite talsvårigheter, va? Mm. Men att, och nu så ska vi göra ett julbord på Ljungman Jansson. Och då har Agne ett stipendium som Balders Hage. Han har skänkt pengar till Balders, så har Balders Hage då ett stipendium för en ung fotbollsspelare. Och det fick jag besked igår nu att Agne kommer till vårt julbord den 5 december och delar ut det. Och det är ju väldigt roligt för den som får det också, att få det levande där. Så att det tycker jag var jätteroligt.
Men han var med förra året också på julbord.
Ja, han var med förra året och delade ut också, ja. Så att så jag har den kontakten och de tycker det är roligt också. Då både Ljungman Jansson och våra brottare.
Förra året var ju även Erik Hamrén med på julbordet. Kommer han i år igen?
Ja, jag ska faktiskt ringa eller skriva till honom för att jag skulle gärna vilja ha lite gärna nu hur han fattar att han var tränare, om man säger. Mm. Och det skulle vara ett väldigt fint föredrag. Och jag har ju fått över 100 stycken anmälningar redan på julbordet. Men att jag ska höra med Erik om han är det. Och då hade vi ju Loket som...
Absolut. Men han sa ju fel där. Han var inte riktigt, han hade ju fel. Han sa ju fel gubbe där. Han har alltid koll på ÖIS-arna.
Men han är ÖIS-arna eller Loket?
Ja, han är.
Jajamän.
Han var ju ett tag där. Han fick lite nys om att han var inte IFK-are. Men det kanske bara var...
Vad sa du?
Att han var IFK-are ett tag där.
Ja, han har ju varit med i styrelsen i IFK. Men att han ÖIS-are också. Så han har varit med på våra många till våra fester och så.
Ja, för jag vet att han hade inte riktigt koll på gubbarna där. Det var väl någon namn där han ville.
Ja. Han fick ge sig.
Ja, men i alla fall, det är ett rätt mot alla de ÖIS-are som var där. Vad jobbade till exempel ÖIS-brottare med på din tid? Var en fråga som har kommit.
Jag jobbade ju på slakthuset då, och där fick jag väldigt fin träning. För det så var man ju kreativ och bakpartare och framförpartare och sådär. Men att 1952 tror jag det var, så kom det en skåning som heter Georg Lindeberg till Göteborg. Och han var snäckare, men han började med en byggnadsfirma som heter Vägg och Valv. Sökte jobb då. Jag hade fått jobb som annonsman på en tidning en ny tid här, va. Men att så var det nog då, han ville ha någon kille som hjälpte honom i sin firma, va. Så jag var den första som fick anställning till den här Georg Lindeberg. Han hade väggform och valv och sådant där, va, byggnads. Så att jag började där. Och det slutade med att vi var 18 stycken brottare i ÖIS-A-lag, i ÖIS-brottarna, som jobbade hos Georg Lindeberg. Så han hade följt upp, så vi var ute och brottades och mötte landslaget i brottning till och med, och brottades oavgjort med Vägg och Valv. Och sedan så var han ju väldigt idrottsintresserad och ena med det andra. Så det var verkligen en kille som tog hand om ÖIS-are. Nu är han död för 10 år sedan, men hans son Alf, han är ÖIS-are in i själen också.
Ja, jag måste ändå väcka frågan då, eller frågan just det här, vi har ju haft x antal ÖIS-are då som har stora framgångar just inom även brottningen genom tiden och sådär, men jag måste ändå få belysa lite grann just den som jag i alla fall, som jag så väldigt som kanske en av de största inom ÖIS sammanhang i min, som jag fick uppleva, och det är ju
Mikael
Ljungberg. Ja. Hur var det för dig som ÖIS-are? Ja, det var oerhört stort för mig i alla fall, kommer ihåg, när han tog OS-guldet.
Ja. Mikael, han jobbar ju på kansliet, ÖIS-kansliet. Och det var, du vet, är man olympisk mästare och så inte är säljare, förstår du mig? Mm. Han skulle sköta om våra sponsorer. Och en sponsor, han är ju jätteglad att få möta en olympisk mästare första och andra gången. Tredje gången så är han ju en vanlig människa, va. Och det var inte, han var ingen säljare om man säger då, va. Men att han var ju en underbar människa. Underbar människa. Och vi umgicks väldigt mycket, och min fru och han, när hans mamma dog till exempel, va, så tydde han sig till Vera, min fru, för hon var ju mycket på ÖIS-gården också, för jag var ju, jobbade ju 10 år på ÖIS-gården som ideellt då, va. Och han tydde sig till henne, vet du, och han, ja, jag säger det, och när jag fick besked om att han hade dött, det var fruktansvärt. Mm. Och sedan så var jag ju på hans begravning. Han begravdes i Mölndal där. Och jag stod i 3,5 timmar vid kistan. Så mycket folk var det. Det stod folk utanför kyrkan och i läktarna där i Fässbergs kyrka ena med den andra, va. Och bara paraderade. Och jag fick plocka bort blommor och de fick sätta ditt nya bord, va. Men att det var, och jag var inte, de sa det att han svimmar ner som helst, Kent, han kan inte stå så länge. Men det berörde mig inte ett dugg. Mm. Jag var så insatt i hans liv, om man säger, va. Mm. Så att, och han fick en fantastisk begravning. Och det, jag tror, och när man såg nu på tv repriserna där, man kan inte fatta det helt enkelt.
Det som om man tittar på utifrån så här, det är att ett då, en stor stark kille som han var, vältränad, ett vinnarpsyke liksom, för han måste ju ändå, som han vann, va? Han var inte bara ett OS-guld, han vann en massa VM-medaljer också. Så att det går liksom inte ihop, men det är ju det där, om man har sånt bagage som man inte riktigt kan ro.
Och jag talade med honom dagen före detta hände, då hade han kommit in på Mölndal, va? Och jag skulle åka och hälsa på dem, men att man visste ju inte att det var så allvarligt. Nej. Så att jag fick aldrig träffat honom efter han kom in på sjukhuset. Mm. Men att han går till historien som sådär, inte stöddig, inte någonting, utan ödmjuk.
Han var Bamse personifierad,
ja,
kan man säga.
Ja, han var riktigt.
Han var stark, ändå väldigt snäll.
Och alltid, om de sa något, ja, sa han och sådär. Nej, så det var en fantastisk människa.
Mm. Jag hade ju äran att få träffa honom också ett par gånger på ÖIS-gården.
Ja.
Just det där att han, som du säger, inte alls för mer, eller, utan han var sig själv på jorden hela tiden. Och
han var ju målare från början. Och sedan så där, och jag kände ju hans frus föräldrar och så också, va. Men att det är sorgligt när det händer så. Mm. Sedan så har vi ju haft väldigt fina brottare i ÖIS också.
Ja, absolut.
Vi hade till exempel Bengt Johansson. Han blev 1948, tror jag det är. Då blev han världsmästare i flugvikt. Då var jag och tittade i Stockholm på de brottningarna där. Så vände en brottning som var 48, ja. Och sedan så fick vi ju Olle Anderberg. Han var ju också en väldigt duktig olympisk mästare innan med det andra. Och så har vi haft Skinnskattebergen, Rune Jansson. Han blev ju trea på olympiaden 56. Så att vi har haft väldigt fina brottare. Och när vi tog fyrstads 1955, då var det 27 år sedan som Göteborg tog fyrstads. Och det är ett lag-SM.
Men sen så just att det finns ju olika, just det här med varianter av brottning.
Ja.
Kan du förklara det för någon som egentligen inte är brottare då? Grekisk-romersk och ja. Fristil, ja. Vad är det för skillnad så att säga?
Grekisk-romersk brottning, då får man bryta med leder, va? Och inte ta i benen. Benen får vara passiva. I fribrottning, där så får man ta i benen och man får låsa med låret till exempel och ta kvartsnälsson och kravatten och sånt här, va. Vi hade ju en kille som Acke Grönberg, han hade sin specialitet i kravatten, och det är att man tar om huvudet då, va. Men att han gjorde, han var ju så stark så de svimmade, han släppte ordena i huvudet, de stannade, va, så vi, den blev förbjuden. Men där hade man kravatten och då fick man sätta till benet också då, va, i frisiden, men inte i grekisk romers. Så att benen får man absolut inte göra krokben på eller någonting, och det ser man när man går i brottningen då, man går 1-2, 1-2 sådär, va. Men att frisiden då har man lite mer bredare ben, va, så att man är med och försöker och få tag i benen, va. Så att det är skillnaden med att fristil och, men vi svenskar, vi har inte haft så mycket fristilsbrottning som sydlänningarna har. De är ju mer fruktade för fristil.
Mm-hmm. Ja, precis. Sen är det så att vi har ju haft fler även som sagt brottare, och vi har haft väldigt många duktiga genom åren också. Mikael är ju bara en av dem, menar jag.
Men
just OS-guld är väl han den enda, va?
Som i ÖIS?
Ja.
Nej, vi hade ju Olle Anderberg. Han blev världsmästare och ena med det andra. Bengt Johansson, han placerade sig på OS, men han blev inte mästare. Och Rune Jansson, han blev ju trea då. Då hade vi träningsläger 1955 i Falkenberg för OAS-aspiranterna, och där var jag med. Men att jag fick mitt öra förstört, så jag kom aldrig med till olympiaden. Så att jag fick vara hemma.
Ja, ja. Men om vi backar bandet några år då, du har jobbat som sagt som du sa 10 år ideellt på Öjsgården.
Ja, ja.
Vad var det du gjorde så att säga? Vad hjälpte du till med så att säga?
Jag gjorde allt möjligt där, jag kan inte specificera, men det var så mycket små saker som man fick göra, va. Och sedan så ringde de alltid och frågade, för att jag känner ju till Öjs lite grann, så att man fick många sådana frågor. Och sedan så startade vi en medlemskommitté som jag jobbade väldigt mycket med. Och det var Bo Arnesson med också, en duktig sekreterare. Så att det var mycket. Och man hjälpte till med inlägg av medlems, när vi skickade medlemskort, och då var vi en 10 stycken veteraner som jobbade, och vi ska försöka ta upp det igen nu med medlemskommitté, och att vi ska hjälpa till lite grann. Och jag är med i veteranernas styrelse där, och klubbmästare. Så det är lite jobb.
Du sitter ju även i de här ÖIS-veteranerna som sagt var då. Ja. Jag tänkte just, kan du berätta lite om den föreningen så att säga? Ja. Hur kvalar man in sig så att säga?
Ja, ÖIS-veteran, det blir man när man har varit med i ÖIS i 25 år. Och då så får man bli veteran, som vi säger, va. Och jag får säga det att vi är 120-130 medlemmar. Och det är bra för att de gamla gubbarna, de samlas, och det är yngre också, som mina pojkar. Den ene, han är 57 år. Han har varit med i 57 år. Och den andra lille, som jag säger, Claes, han har också varit med i ÖS, och han är 53 år. Och han har också varit med i så. Så att det är många år som vi har varit där. Men att, och det är många yngre då, föräldrar som tar sina barn då när de är födda, va. Så vi har ungdomar också som är veteraner. Och sedan gör vi så att jag kan prata lite om veteraner.
Ja, absolut. Ja.
Vi har då den 4 december till exempel. Då är vi varje år på Vilhelm Fribergs grav och lägger en krans. Och då brukar vi vara en 15-20 stycken som är där uppe. Och så åker vi till Öjsgården och dricker kaffe och tårta eller någonting, va. Det är en arrangemang. Och sedan så gör vi så att nu hade vi för en 3 veckor sedan hade vi studiebesök på Brottningen. Då var vi 20 stycken och kan inte ta med det, va. Så vi får ta om det igen. Därför det var många som ville komma, men jag kunde inte ta dem. Och då så ser vi på träningen där, så, och de tycker det är fantastiskt. Och det roligaste är nästan när man ser de här små ungarna som brottas. Och det är både flickor och pojkar där. Och jag kan ju berätta det, att Brottningen, de har en, på söndagar har de 4 pass. Då har de barn som är under 6 år. Och då får dessa barnen, de får brottas med sina föräldrar. Så föräldrarna får vara med. Och jag har haft mina barnbarnsbarn med det, och de tyckte det var så roligt, va. Och du kan tänka dig det, att när de är 5-6 år och var på brottarmattan, och de hänger som pojkarna eller flickorna, va, och så får ta tag i mamma eller pappa. Alltså det är en, så att det skulle jag verkligen vilja att någon titta på någon gång en söndag, för det är en upplevelse faktiskt. Och sedan så gör vi ju så att vi arrangerar ett sillbord varje år, veteranerna, på Ljungman Jansson brukar det vara. Och så har vi vårt julbord, och det blir väldigt, jag har över 100 anmälningar nu till det. Så att, och så har vi då studiebesök, vi har varit på Friidrottens hus och sett när de tränar friidrottarna. Och vi ska till bavlarna nu och titta på dem när de, men de har tävlingar. Och det har de på lördagar, och det är lite svårt att få folk då på lördag. Och sedan så gör vi så, det har jag faktiskt fått haft hand om. Jag har väl haft en 30-40 år. Det här när en veteran, eller när en öjsare går bort då, va? Han har varit över 25 år i föreningen, och eller kanske någon som har jobbat i jobbat för ÖIS och sådär, så har vi alltid våran fana där, och då har jag höllt i den och gjort ceremonierna där, va. Och det är väldigt uppskattat, för jag får ju alltid ringa och fråga först om vi får komma, va. Och det blir de ju väldigt glada för, anförandena. Och för jag tycker det att pappa var borta så mycket då, va. Och så kan ÖIS hedra då med en sån här liten sak bara, va. Men som är verkligen omtyckt. Och då gör vi det. Och det har vi väl. Jag har nu, så har jag hjälp, för nu står jag inte, jag kan inte stå så länge längre, utan vi turas om det, men jag gör ceremonin, gör jag, på flaggan eller på fanan. Så är det, och vi försöker att samla, och nu när det är 4 sektioner så är det väldigt viktigt att veteranerna är med, för vi är ju olika sektioner. Vi heter ju ÖIS-veteranerna nu, och då så får vi mer och mer medlemmar. Så att jag hoppas att jag håller det här nu, och att det kommer någon efter mig.
Ja, det gör det säkert. Det är en stor roll som ni får axla där.
Så att... Och sedan så, när vi hade den här medlemskommittén, då skötte jag om, vi har ett telegram, nämligen en diplom, ÖIS, stora ÖIS då. Där vi skickade till, från 50 år och upp till 100 då, va. Och det var väldigt, väldigt... så jag får mejl eller telefonsamtal. Jag fyller 80 år nu och jag fick när jag fyllde 75 år eller 70 år i sånt här diplom. Tror du att jag får det i år igen? Så att det är en sån där liten sak,
ja,
va?
Ja.
Men det var, jag skickade nog en... en 300 sådana telegram om året. Så det var ju dyrt med porto. Men att nu har Öststyrelsen tagit upp det igen. Att vi ska försöka få en medlemskommitté.
Mm. Men det är just att jag tänkte just komma till det. För jag har kommit in en fråga här då just om, ja, om det där. Vem som har hand om det här med att vi har ju haft i Örgryte då. Om du har haft medlem, ja, i ett antal år så har du fått de här märkena.
Ja, ja.
Om det var det 25 och så är det 40 och så är det 50.
Ja, det är 25-årstecken och 50-årstecken.
Ja.
Ja. Och det ska de fortsätta med.
Mm, okay.
Ja, för att det var jag lite orolig för också, nämligen att de eventuellt skulle gå bort då, va. Men att, och det är ju väldigt uppskattat, det är 25-stycket och 50 år. Och det är många som har det på sig när de har möte och sådär. Men nu är det ju tråkigt att nu har vi inte, nu ska vi inte ha så stort årsmöte.
Nej, precis.
Utan nu blir det varje sektion som har, va? Mm. Och sedan så sektionen då skickar den då till årsmötet Stora ÖIS. Jag kan ju säga det. Jag har ju varit med i 70 år. Och jag har missat ett årsmöte på alla de åren.
Mm.
Och det var, jag var reseledare i Norge. Och jag tog bussen. Jag sa att vi får starta tidigt så på morgonen. För att jag var i Norge med bussen. För jag ska på årsmötet ÖIS. Och bussen gick sönder. Så att vi blev stående i snön i Norge. Där, så att, och jag kom inte till årsmötet.
Men det var i alla fall ett rödblått land i alla fall.
Ja, det var det. Jo då. Ja. Så att de här årsmötena. Jag kommer ihåg Skedda Sandberg och allihopa de här gamla gubbarna, va. Och Harry Jönö var ju ordförande då för oss där. Och han var ju intresserad av brott. Ja. Han var intresserad av all idrotten, va. Men att så hade han ju sett mig där på årsmötena och sådär. Så var det ett årsmöte då. Och jag satt alltid längst fram där, så för jag ville vända mig om och se på gubbarna och ville vara med lite grann. Så säger Harry Jönö då: Kent, sa han, nu får du berätta om brottningen. Och jag var ju bara en 18 år eller någonting, vet du, och ställde mig upp med alla de här gamla gubbarna och fina gubbarna då, man säger, va. Och på detta, jag stammar, jag vet inte hur jag fick för, men det var jättebra, så.
Ja, men det är bra,
ja.
Det är bra. Men som sagt, nej, jag är ju själv medlem i ÖIS-veteranerna faktiskt.
Ja, det har jag sett.
Ja. Ja, så att, men det är bra att ni håller upp fanan där.
Ja.
Ja, det är bra. Nej, för det var ju också en fråga just det här om de här märkena då, liksom vem som har hand om dem nu då, så att inte de fallerar.
Nej, det gör de inte, och jag har ett öga på dem där, så att jag ska upp nu så att vi inte blir sena, för att vi köper ju dem av Vasaboden där, va? Så att vi har koll på det, så det får vi inte sluta med.
Mm.
Och jag vet inte, vi kanske kan få några sponsorer eller någonting som hjälper till med dem, därför att de har inte, ekonomin är inte så...
Nej.
Som den ska vara, man säger. Mm. Men att, och det är likadant med de här portorna, va. Jag försökte ju då när jag hade hand om telegrammen då, för det kostar ju dubbelt porto då, va. Så det kostar 10-11 kronor att skicka dem.
Mm.
Och det var ju rätt så dyrt. Men att de var ju blygsamma. Det är så att, nej, vi försöker ordna portot.
Men hade det inte, var det något, kom jag till ett tips i det här, eller en tanke? Jag kommer med ett tips eller en idé här.
Ja.
Kan man inte vara en ära att få komma till ÖIS-gården och hämta sitt märke och diplom och de här grejerna?
Hämta
det här, istället för att skicka ut. Om du...
Ja, det kan man också göra kanske, ja.
Det hade varit lite kul att få komma dit. Kanske
ja, jag vill ju gärna att folk kommer upp till ÖIS-gården. För att det är inte många som har varit där.
Mm.
Jag kan ju berätta en sak. Det var en skåning, eller det var en kille från Helsingborg. Han ringde mig. Så sa han det att min pappa, han vöjsade och ena med det andra. Men jag har inte blivit van att vara med i ÖIS, sa han då, va. Men jag är väldigt intresserad av ÖIS och så. Ja, sa jag, men det är aldrig för sent att bli medlem. Så jag sa att jag har medlemskort så jag kan skicka det. Och jag hade alltid i min ficka hade jag inbetalningskort. Så fort jag frågar någon, va. Är du med i ÖIS? Nej, det är jag inte. Ja, här får du inbetalningskort. Så att vi fick många medlemmar där. Men den här, han hade jobbat, han hade gått på Chalmers här i Göteborg. Och han var kemist eller någonting. Så berättade han då att han ville gärna komma till Göteborg. Ja visst, jag kommer att möta dig. Ta bussen från Helsingborg så kommer jag hämta dig vid Nils-Eriksplatsen. Så kan vi åka runt och titta lite gärna på den här. Vi har ju den här Lyckans soldaters sten. Mm. Första matchen på Heden.
Absolut.
Och så kan vi gå och ta en kopp kaffe på idrottsgården innan med det andra. Så får du uppleva Göteborg lite äldre. Och så åker vi upp till ÖIS-gården. Ja. Och det var han ju väldigt glad för. Och vi bestämde träff. Och jag åkte till Nils-Eriksplatsen. Och han kom med sin buss där. Och så körde vi runt och lite gärna. Och så åkte vi upp till ÖIS-gården. Så säger han så här. Min pappa, han var med och spelade en match i ÖIS. Och de vann med 32-0 eller någonting. Då man kunde inte hålla reda på hur många mål de gjorde. Utan han fick ta stenar och plocka, va. Så att han har verkligen. Vad säger du, säger jag då, va? Jag har ett pris här på den matchen som de fick, ÖIS:arna då, när de vann där. Och jag hittade det, va. Det stod, vi hade en stor fina montra då med priser på ÖIS-gården. De är inte så fina längre, va. Men att då gjorde jag så att jag tittade och jag hade sett det här priset, va. Och det var det priset som hans pappa hade varit med om. Han blev så glad, kille. Och jag sa farbror till honom. Men jag var ju 10 år äldre.
Ja.
Jo, så att det var. Och sedan så gjorde jag så att jag tog ett kort upp på honom. Alltså det här priset på hans pappa, va. Och jag vet inte hur många kort jag har fått. Som han har skickat, han har skrivit en bok, den här mannen. Och där har jag nog en 5-6 bilder när vi är på ÖIS-turen, om man säger. Så att man kan göra folk glada med lite saker.
Absolut, absolut. Ja, det var ju en härlig berättelse.
Ja.
Men om du berättar lite grann då. Från din perspektiv så säger du, har ju varit med länge i ÖIS.
Vad sa du?
Du har ju varit med länge i ÖIS. Vad säger du är det liksom det bästa? Vad skulle du säga är det bästa med ÖIS?
Det var ju när jag var ung då, man säger, va. När de tog hand om en så väl, va. En pojk som inte hade någon pappa då, vet du, eller så. Och sedan så blev det så att jag satt och när det var brottningar, va, så min mamma levde ju. Så sa jag, det är så tråkigt, sa jag till mamma, att och brotta så här. För han säger att pappa sitter där uppe och tittar och jag har ju ingen pappa, va. Så att det är lite tråkigt, sa jag. Och då väckte jag mamma, så min mamma, hon var på alla matcher och hon följde med till Stockholm och lite varstans. Så att hon verkligen stöttade mig också då, va. Så det var ju, ja, jag tänkte inte så långt att jag skulle väcka henne, va. Men att det var så tomt när de andra, vet du. Och Harry Hjörne, han skrev av mamma, tror jag, en 5-6 artiklar i små ord av kärlek.
Ja, ja.
I tidningen det så. Men han tyckte att hon engagerade sig så med hennes pojk.
Ja.
Och i cirkus satt hon då, vet du. Vi hade ju cirkusförrottningar då. Och det var fulla hus där på cirkus när vi hade det.
Mm.
Så att brottning var ju väldigt på ropet då.
Mm. Vi kör en låt till, Kent.
Ja.
Och så är vi strax tillbaka. Som sagt, ja. Radio Öst är det ni lyssnar på. För er som är nykomna lyssnare, och det är 103,1 MHz som ni sänder på. Frågor till Kent ställer ni enklast då via Facebook-sidan eller radio@oys.se som vissa har gjort här då. Så att fortsätt skicka in frågor. Vi är strax tillbaka. Håll till godo med den här, kör vi nu.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Ja, det var då Johnny Cash med Folsom Prison Blues.
Underbart.
Ja, bra drag i den också.
Ja.
Går det din smak, Kent?
Jajamän.
Amen. Ja, det är bra. Som sagt, Kent Synnergren är med oss här. Mannen som också lyder under då epitetet levande legendar. Hur känner du för det då, Kent? Känns det lite jobbigt att leva upp till det epitet, eller är det bara roligt?
Det är väldigt roligt och det är så skojigt för att det är så många som kommer ihåg i min ålder, om man säger, va. Och jag blir glad, jag själv känner inte igen ibland, va. Men de kommer fram till mig och pratar och så, va? Och det är faktiskt en liten upplevelse för en gammal idrottsman. Mm. Och jag får ju säga det. Jag får förfrågningar ibland på sådana här äldreboende och så, va. Är det någon gubbe då som kanske vet att jag lever eller sådär och sett mig brottas? Och då kan han säga till systrarna där att kan vi inte få hit han, Kent Synnergren, och han pratar om idrott när på 50, 60, 70-talet. Och det gör jag ju. Och det då har de kanske 10-15 människor som kommer och sätter sig runt bordet där och så berättar vi och så frågar och de jag är själv glad, va, att jag får prata om lite brottning, va,
ja.
Och de själva då, de riktigt visar upp minnena ena med det andra, en del är lite kanske dementa och så, va, men att när man börjar prata om det så är de jätteglada.
Ja.
Och det gör jag ju helt ideellt, om man säger. Och jag tycker det själv är skojigt, va?
Men är det inte lite så att du brinner så mycket för detta och du berättar med sån glädje och inspiration.
Ja.
Och det är klart att alltså, om de mycket kanske, jag vet inte, men upplevelsen är ju att det inte alltid blir så mycket aktiviteter kanske på de här ålderdomshemmen alltid.
Nej,
och kommer då någon och berättar om något som de kanske har idrottsintresse och sen känner igen, så är det klart att de lever ju upp, och då ger det ju tillbaka, för du ser att de blir glada och det blir den vinna-vinna känslan liksom.
Ja, jo. Det är så att, och det skulle jag faktiskt uppmana gamla idrottsmän att, för att det är en sak som är väldigt roligt för de gamla. Jag kan berätta det. Jag var ju i skolan och hade hand om obskliniker och så, va? Och så gymnastikslärare var jag. Men att så skulle jag, skoldirektören i Partille, han ville jag skulle ta hand om de här barnen, och jag hade ju en trätofffabrik, så att jag hade ju skolan vid sidan om bara. Men jag hade ju 35 timmar i veckan, för att det var så mycket att göra. Och då så i alla fall så var det en plats ledig på Lillhagen, en fritids som skulle tillsättas. Och då så ville de att jag skulle ta den platsen, och så skulle jag vara i Partille kommun då, som någon, jag vet inte vad det skulle vara för något. Men jag skulle ta hand om sådana här barn ena med det andra. Och då så fick jag ju sköta om det här. Och då så tog jag Sven Rudell som föredragshållare på i vår gymnastiksal, va? Och det var lyckat. Och sen försökte jag med olika idrottsmän då, va? Och jag säger det att de var så tacksamma, dessa lite mentalt sjuka då, va? Men de hade ju väldigt minne i alla fall, om man säger, när det kom levande. Och då började man prata. Och jag kommer ihåg när jag började på Lillhagen, de var ju väldigt slappa, så jag sa det, jag vill gå ut med patienterna. Nej, det går inte. Jo, sa jag, vi går ut. Och det gjorde jag, och vi gick promenader, vet du, och gick och stapplade först, men det blev bättre och bättre, och det var riktigt trevligt, om man säger. Och så kom de här idrottsmännen då. Så det var en följdpoängare. Men jag började aldrig på Partille kommun. Jag fick sluta på lilla och jag höll på att bli patient själv. För att mentalt... jag tyckte... har man brutit en arm eller ett ben eller någonting, då är man sjuk, va? Men de som är lite mentalt sjuka, det syns inte.
Nej.
Och då så är de inte sjuka. Och jag hade så ont av det, va? Så jag kunde inte, och jag hade aldrig varit sjukskriven i hela mitt liv, men att där fick jag sjukskriva mig. Jag skulle åka ner i tunnel, jag bodde i Partille, åka ner i tunnel och så till Lillhagen. Jag fick vända och åka hem igen. Jag sa till frugan, jag kan inte. Och jag talade med dem, så det går över, sa de, sysslomarna, det. Men det gjorde det inte, utan jag fick, och jag fick inte säga att jag slutade, utan jag fick smyga mig bort.
Men tror du inte det kan vara så att, alltså just det där, väldigt mentalt påfrestande för en själv,
ja.
Att varje dag få den här för att du hade, för om man jobbar med sånt yrke, så får man nog inte vara för
flödig eller så.
Nej, men alltså just ha en känsla för nära hjärtat, så att säga. Då tar man kanske in för mycket istället för att kunna låta det rinna av.
Jag kan berätta det. Det var en väldigt svår avdelning. Och jag gick runt på avdelningarna då. Och jag hade med mig bollar och lite av varje, va? Så kom jag till en avdelning där. Väldigt svår avdelning. Och jag samlade patienterna runt golvet inne med det andra. Och så var det en kille som hette Sven. Han bara satt. Och så fick jag gå och hämta honom då och sätta honom på plats i den här ringen, va. Och så slängde jag bollen till Sven. Men han tog inte emot den eller någonting, va. Så var det en sköterska där, så hon var med barn, och så jag gick alltid fram till Sven då, va, för jag fick parti för honom. Så sa han, skit i honom då, han äter, skiter och sover. son, om den är Sven då, va? Och ännu mer blir jag ju fäst för Sven. Mm. Så jag hämtade Sven och jag gick och la bollen i handen på honom och ena med det andra. Och till slut så fick jag bollen tillbaka. Och då så nästa gång han kom, hej, sa han. Vad sa han, sa hon då, den hänga bom, eller vårdar, va? Ja, så det behövde inte du om, sa jag, för att han äter skiter och sover bara, så. Men hon ändrade sig. Mm. Och Sven, jag fick ju inte säga att jag skulle sluta, utan jag fick bara pysa, va. Mm. Men han blev bättre. Så han var uppe och gick. Han hade varit där på sjukhuset i, jag vet inte hur många år, va. Så han hade en sträng i golvet som han hade gått. Men att han hejade på mig och gav mig tillbaka bollen. Och det tyckte jag var toppen.
Men det måste ju gett dig oerhört mycket. Va? Det måste ju gett dig oerhört mycket.
Ja, jag är fruktansvärt.
Att han gjorde den utvecklingen.
Ja, ja.
Just.
Ja, visst, ja, visst.
Och du vet att jag var ju dig, så att säga.
Ja, jag var ju enveten på det, va. Så att, men när hon ändrade sig sedan och hon bad mig om ursäkt att hon hade sagt så. Ja, så det tar jag emot, så jag, men gör inte om det en gång till.
Nej, som sagt, det
man kan tro
att medmänsklighet kan man inte få för mycket av.
Nej, så det var ett gott minne jag hade.
Mm. Ja, om vi tar en annan fråga som kommit där då, Kent. Hur många gånger brukar du gå på fotbollsmatcherna? Går du varje hemmamatch?
Jag har gjort det nu, men nu så jag har varit lite dålig. Mm. Så att jag har inte varit på två matcher, tror jag, annars. Så jag får ju säga det, när jag fyllde 75 år. Då de har uppvaktat mig när jag åtta år också. Då uppvaktade ÖIS mig med en 2 biljetter livstid som jag har på Ullevi, och jag får bra biljetter, men jag kan inte gå i trappor så mycket nu, va? Så att jag sitter ju på den där läktaren då som kaféet är. Och jag försöker ju, men att jag kan inte gå ner för trapporna, för det finns inga ledigstänger där. Men att de hjälpt mig, gubbarna, så det går bra. Men att det är jag väldigt glad för. Så du har haft det 10 år.
Ja, det är bra.
Ja. Och då har jag fått 2 biljetter, så att min pojk som Claes, han är 53 år, ja. Han får följa med när han är hemma, men han bor inte här i Sverige. Mm. Men han kommer och så följer han med. Mm. Och han är öjstad lite tips.
Ja, ja.
Fruktansvärt öjstad.
Ja,
när vi mötte kamraterna i derbyt då, när vi vann, Då sprang han upp och ner i trappen, så gubbarna kom och sa, du får ta hand om Claes, han svimmar ner som när vi ledde så bra då, va?
Ja, ja.
Ja. Så att men att så han får vara med då när han är hemma.
Ja, det är klart. Ja, men det är roligt. Men om vi tittar då på du har ju pratat tidigare om hur du blev ÖIS:are och sådär. Vad är din uppfattning lite grann? Hur tror du att vi i ÖIS:are kan bli fler, så att säga?
Ja, det tror jag. Jag ska berätta en liten solskenshistoria. Jag bor ju i Kallebäck och så åker bussen, för jag har sålt bilen. Och så har jag alltid ÖIS-märket på mig. Så sitter jag då på platsen där, och så kommer det fram en liten pojk vid ryska konsulatet och sätter sig. Så han ser mig, va? Och jag slumrar väl till i bussen, så att frugan väckte mig och säger, pojken pekar på dig som sitter i bussen. Alltså, så jag, och då vaknade jag till och sa han, det märket här, märket, sa han. Jag är ÖIS:are, säger den här pojken. ÖIS:are, ja. Och då tar han upp sin träningsoverall och visar, va? Ja, i ÖIS:are. Och alltså, han var så glad för att han hade träffat då, va? Och då satt vi och pratade. Vilken historia.
Ja, absolut.
Han var jättelycklig när han hade träffat. Och så satt jag ute på Facebook. Och då fick jag ju svara att, ja, det var inget att undra på. Det finns ju inte så många ÖIS:are.
Nej.
Men jag tog dem i örat sedan när jag kom till gubbdagis.
Ja, det är rätt.
Ja,
ja, det är bra. Ja. Nej, så får man inte säga.
Ah?
Så får man inte säga. Nej, men det är fint. Vi har ju som sagt en, jag ska se här om jag har fått in en annan fråga här. Och kom in någonting här. Ja, jag har fått in en, nu är det någon som frågar dig också då. Värsta minnet. Har du något sådär värsta minnet, alltså det sämsta minnet, alltså det här någon händelse eller något som du tycker är...
Ja, det ska jag säga. Det var när vi Egon Jonsson gjorde sin frispark. Han flyttade fram den 10 meter på Gamla Ullevi. Det var nog på början på 50-talet eller slutet på 40-talet, jag kommer inte ihåg det. Och vi åkte ner i division 3. Det var fruktansvärt. Och jag kommer ihåg, vi sålde korv nämligen och sådant på Lundbykolonin. Och jag, min mamma och jag då, och jag skulle ju se på matchen där då, va? Det var mot Höganäs. Mm. Och så åkte jag till Ullevi då, och så blev denna frisparken. Den glömmer jag inte ännu. Jag ser det framför mig, och Egon Jonsson, han var ju med och brottades också, så jag kände honom. Och jag sa till honom, jag vet inte vad jag ska göra med dig, så men att, och sedan, det var hårt, och då så skulle jag ju åka till Lundbykolonin där på Hisingen, va? Och hjälpa mamma att sälja korv innan med det andra. Och så ha detta i huvudet. Jag kunde inte sälja korv. Jag kunde inte tala med folk helt enkelt. Kunde jag med så hade jag gråtit. Men att de kom ju upp sedan. Mm. Det var ett svårt minne för mig där. Mm. Sedan så... det var inte brutalt eller någonting. Men att vi brottas ju då, va? Och då hade vi ju väldigt duktiga pojkar. Och så skulle vi åka till Väddige med vårt lag, och vi var ju stöddiga och vi hade ju vunnit allting, vi serien hade vunnit och allting. Och så den här Väddige, då var det en liten enkel klubb, va? Inte en bra brott eller någonting. Och så började brottningarna, och våran flugbyggare åkte dit. Han skulle ju vinna. Kom bantamviktaren, han förlorade. Allihopa förlorade, och så sa de det. Och då stod det 5-1, ja, när jag skulle gå upp. Ja, nu kommer Kent, han vinner det. Jag åkte upp på stryk också. Och så var det en kille som vi kallar för Lennart Andersson, Tjocke-Lennart. Han var en tungviktare, va? Och han var en brottare som kunde gå 2 minuter, så var han döst, för han tränade inte eller så, va? Han skulle gå sista matchen, och han vann. Den hemresan, jag vet inte hur många gånger han frågade, hur går det på den här Tjocke-Lennart då? Så att det, men att, och då var min fru med också, hon var med i överallt också. Och då så, när jag brottade, så la han sig på min mun, den här kärbran hette han, och sa, bitarna med benet kan inte... Och då de här, ja, som var det, publiken, de måste ju få hoppa på henne. Jo, det var kalabalik. Men det var ju tråkigt, men det var ju samtidigt att vi var så stöddiga, va? Så vi hade tagit ut segern i förväg. Mm, mm. Men det blev 7-1.
Det går
för Väddige.
Det går inte att ställa ut ens brottarrekord, alltså.
Jo, nej, det var jobbigt.
Nej, man får inte ställa ut skorna heller, utan det måste spela matchen eller så. Ja. Men jag tänkte på det här var ingen bra signal till, om vi snackar det du pratade med Marcus Lantz förut. Det här med han som vann här nu, han tränar ju inte, säger du.
Nej.
Så det var ju ingen bra signal att man kan vinna fast man inte tränar.
Ja, just det. Ja, men du vet, han var en sån där slängbrottare, va? Så han tog en chans och så gick det bra, va? Det var lika med Kulladalan. Han hade inte heller kondition för 15 minuter. Vi var i Jönköping och skulle brottas. Så de hade ju sådana här inbjudningstävlingar då förr, va? Så att de bjöd in en 5-6 tungviktare, och så fick vi tävla då, va? Och vi kom till Jönköping där i idrottshallen, och Kulladalen var med. Han var ju favorit då. Han var ju 1, 2 och 3 på SM. Och jag hade blivit lite tjockare, så jag gick i tungvikt då. Och då fick man väga över 87 kilo. Och Kulladalen vägde väl 130-140 kilo. Så när vi invägningen hade varit där, det gör man ju alltid 2 timmar före man ska brottas, så står ledarna där och pratar med Kulladalan, så säger de att vi har priser här, så vad vill du ha som första pris, säger de till Kulladalan. Och vi var inte gifta då, Bera och jag, så att det var före 55, 56, ja. Och då säger han, den här ledaren, att vi har väldigt fina duntäcken som är bra, sa han. Ja, de tar jag som första pris, sa han då. Och det hörde jag ju. Och du vet, han vägde ju en 40 kilo mer än mig. Och vi möttes i finalen där på Jönköping. Och klockan var sent, det var sena brottningar. Och frugan var ju med, va. Men när jag hade gått i 4-5 minuter med honom, va, så fick hon gå ut. Hon vågade inte sitta, för hon skakade så här. Och då var ju hela hallen där i Jönköping, de hejade ju på mig som var liten. De visste ju inte att jag kämpade så för de här täckorna. För det, jag var ju arg på de där, att de hade kunnat säga det, att du får det i första pris. Men jag förlorade med 2-1, så han fick tecken. Ja. Så kan det vara ibland.
Ja, ja, absolut. Men just det här att du har gjort och varit med väldigt mycket just inom ÖIS och sådär. Men den här otroliga, som jag upplever i alla fall, att du ger skenet av den här gemenskapen och glädjen som det här har betytt, ja, för dig också, har ju också varit en stor anledning till att du har hållit på med det.
Ja, ja, ja. Jag säger det att jag har gjort så att jag älskar ÖIS, och de vännerna som vi har, de är ÖISare, och jag ser nästan på dem när de är ÖISare. Det är väldigt, och jag har prioriterat först och främst ÖIS. Det har gått, och jag är så glad att frugan i ÖIS-are också, va, så hon har aldrig förbjudit mig eller någonting, för jag har ju varit ute väldigt mycket, om man säger. Och sedan så är jag med i någonting som heter Idrottsorden. Där är alla olika idrottsmän med, och det får jag säga, den har jag haft som nummer 2, va. ÖIS, och så nummer 2 då Idrottsorden. Så att och det har gett mig fruktansvärt mycket. Och jag har haft eget hela mitt liv nästan, va. Så jag hade ju en sån här trätoffelfabrik. Och det hade jag här i Göteborg, och så hade jag den i Partille sedan. Och jag sålde ju allting själv och så, va. Och då så kom det alltid fram att Synnergren, sa de då. Ja, så, det har jag hört förut. Och jag vill ju inte skryta eller så om brottning eller så, utan ja, så jag, det är en översyn som heter Stig Synnergren. Ja, nej, det är inte det, menar de på då. Och så, är det inte, har du inte idrott? Ja, jo, så det har jag gjort lite grann också. Och då så fick jag det, och då fick jag den knytningen till sjukhusen och alltihopa där och skolorna. Jag körde allihopa de som kunde. Och det var ju tack vare att vi började prata då. Jag pratade inte själv om det, va, men att de började ju då, va. Och det gick jättebra. Det skötte jag ju väldigt bra, och det var bra kunder. Så det, man har, jag har haft så nytta av brottningen och idrotten, och mycket, mycket, mycket goda vänner. Och jag har ju vänner sedan 50-talet då, det är ju 60 år sedan, 60, som vi umgås med nu. Vi är 8 stycken som träffas, och det är faktiskt roligt.
Nej, klart.
Det är riktiga vänner.
Absolut. Men då verkar jag, innan vi börjar avrunda lite grann då, ja, nu går vi in i de sista 10 minuterna här.
Ja.
En fråga då, till exempel, hur blir man medlem då i förutom om man ska vara medlem i 25 år, så just i ÖIS-veteranerna.
Ja, ja.
Hur blir man medlem? Finns det någon hemsida? Finns det någon
Vi har hemsida, ÖIS har hemsida. Och nu så ska vi starta som den här medlemskommittén, va? Och då ska vi vara aktiva. Så att, och jag brukar säga, ha alltid ett inbetalningskort i fickan. För det är så många som säger att de är ÖIS-are, men de är inte medlemmar. Men lämnar man ett sådant där, och sedan så kollar jag ju det när jag var på kansliet, exempelvis, då kollade jag om de hade skickat in, va. Hade de inte skickat in, så ringde jag.
Påminner de lite?
Ja, men, och det kom. Ja. Och de är medlemmar nu, många av dem. Men man måste ha en liten medlemsvård. Det är A och O, tror jag. Och sedan så att de får någonting för medlemskapet.
Absolut.
Det, och som veteraner till exempel, de är ju väldigt snälla mot oss, Stora Öst då. Vi får ju 2 biljetter om året, fribiljetter till matcherna. Och det är, vi tar 100 kronor för medlemsavgiften, och jag vet inte vad biljetterna kostar, men de kostar väl 150 kronor eller
det? Ja, säkert. Jag har årskort, så jag brukar inte.
Ja, det har, nej, det är många som har, och vi får ibland lite rabatt på årskorten också. Så de är månar om oss, huvudstyrelsen.
Ja, det är bra. Ja. Det är bra. Och sen så just att ni tar hand om de här med antal de här årsjubilarerna när det gäller medlemskap också, att ni har hand om dem och koll på det lite.
Ja, ja, ja. Och nu, och jag tror att vi får ihop en bra kommitté, medlemskommitté. Jag hade uppe det på mötet i måndags.
Ja. Ja. Om du nu ska göra lite reklam då för även för julbord och sillbord och annat, vad är det som gäller där nu då, Kent, framöver?
Vi har ju som sagt var julbord nu den 5 december på Ljungman Jansson. Och jag säger det att de är ju öjsade, bägge 2 pojkarna där. Och vi har ju fått ett sånt subventionerat pris. Vi betalar 280 kronor. Och det har vi gjort i flera år. Och jag säger det att det är så roligt, för att de ringer, jag är ju klubbmästare i veteranerna, va? Så de ringer ju mig och mejlar mig och ena med det andra, och vi ska vara med, och då gör man ju så att man får ta med sig vänner. Och det man behöver inte vara ösare heller, men om man har med på julbordet så brukar man få en medlem till. Så att det är jättebra. Så att, och det är julbordet, och det skickar jag ut till alla som jag vet har adresser. Jag tror du har fått. Ja, för att jag har ju, och det är så bra med den här datorn. Jag är ju teknisk idiot, men det kan jag skicka ut breven och så. Du kanske ser att det är galet ibland, jag vet inte. Men att de kommer fram i alla fall.
Absolut.
Och sen så skickar jag då de som inte har, det är 100 stycken som inte har. Och det kostar ju som sagt 7 kronor, och jag är så snål med andras pengar. Jag tycker det är, så det är 700 kronor som vi åker där. Men jag får mer och mer sådana här mejladresser. Och sedan så på våren då så har vi ett sillbord. Och det är också väldigt besökt och så. Och så har vi då lite grann som förra julbordet. Ja, då hade vi Erik Hamrén som var gäst, och Loket var gäst. Och sedan så Agnes Simonsson var där och lämnade över sitt pris. Det kanske jag sa förut.
Det var värt att nämna igen. han är stor lirare den, så
ja.
Han är värd att nämna igen.
Ja, så att, och nu talar jag faktiskt med Iris Agnes hjälp. Han har ju en hjälp som han klarar sig inte själv. Och han hade önskat det att vi skulle eventuellt göra ett namn, Agne Wallen eller någonting, Agnes spelplan eller någonting, va? Uppe på Ösgården. Och det tycker jag vi skulle göra, så det ska jag tala med styrelsen om. Det ska vara roligt att ha Agne Wallen eller någonting, va? Och så kommer han till våren då och inviger det. Och han som sagt var på alerten.
Ja, det är bra. Ja, jag får egentligen börja avrunda det då, Kent. Det känns som vi skulle kunna prata det i 3 timmar till. du får chans att komma tillbaka en annan gång.
Ja.
Men som sagt, hjärtligt tack för att du blev tid att komma hit, Kent.
Det är på min sida. Jag är väldigt stolt att jag fick komma.
Ja, det är nöjet på min sida med. Och alla lyssnar här. Så att det finns många som har ställt frågan om kan inte Kent komma till radion. Så att det var nära att få hit dig.
Tack.
Så vi önskar all lycka till, och fortsätt kämpa med veteranerna och allt, alla dina uppdrag.
Just det, ja.
Och så önskar jag dig en härlig rödblå tillvaro som alla andra. Så att,
just det.
Tack så mycket, Kent. Kör vi en avslutningslåt. Och till alla er hemma då, så vill jag också tacka för er som har deltagit i det här dagens program och skickat in frågor och annat. Och förgilt då den här, framförallt att skapar det här programmet tillsammans, så det är vi som gör det tillsammans, det är via Radio Öjs, kan man också säga då, som via Öjs. Men alltså det är ju så det är. Och sen har vi intervjuat Marcus Lantz. Och som sagt, glöm nog inte bort att vi ska ha en fotbollsfest nästa vecka också då, när spelare och annat kommer hit och firar säkrat kontrakt och en faktiskt en väldigt bra placering i Superettan för att vara nykomling. 9:e plats, det är väl helt okej. Så att det är inte fyskan. Jag önskar allihop en rödblå tillvaro som är tipptopp. Så ha det till gott tills dess. Vi hörs om en vecka. Ha det gott. Hej då.